Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja.
Du är med?
Jag är alldeles närvarande.
Ja, men det är strålande. Det här avsnittet kommer handla väldigt mycket om sås, tror jag. Det kan bli lite tryffel och det kan även bli en poddkontrovers. Vi kanske blir oense om den här brandflacklan som en lyssnare har slängt in. Det jag tror vi tycker helt annorlunda. Så jag tänker att jag tar den i slutet av programmet om vi bryter sen med varann och går skilda vägar.
Det låter väl utmärkt.
Att vi går skilda vägar.
Ja. Kanske man kan börja göra lite jobb igen. Inte bara sitta och prata. Nej, det vore tråkigt.
Ja, det var det tråkigt. Hur är det i dessa väntans tider? Det är riktigt segt just nu, eller hur?
Ja, nej, men det är fasta. Som katolik tycker man det är ganska fint med fastan. Men det är väldigt annorlunda mot övriga året. Man tittar liksom inte på tv lika mycket. Det är klart det är med barnen och så. De har ju fått barnprogrammen kommer man ju inte ifrån. Men istället för att slå på nyheterna när man tar sin timslånga promenad så blir det att man lyssnar på katolska poddar från Tyskland, USA och Sverige. Om man har tid att läsa någon gång så läser man religiösa saker. Har man en stund över vid disken så sätter man inte på musik utan då ber man liksom rosenkransen eller Jesusbönen eller något. Så det är väldigt liksom annan inriktning på allting om man försöker lite grann som varje år omforma sitt liv, utvärdera sitt liv, fundera på vad är förnuftigt, vad bör man ägna sig åt, vad ska man inte ägna sig åt och vad har man lärt sig och hur kan jag bli en lite bättre människa och komma närmare Gud på alla sätt. Så det är liksom det som mest präglar en.
Det låter ju väldigt nyttigt, men synd. Då missade Sveriges mästerkock som går på TV4 nu. För att jag har ju en vän som är med och tävlar där, Niklas Tommela, som har dykt upp i podden några gånger hans namn genom åren.
Ja, just det. Det är synd också för att Tom Sjöstedt sitter ju numera i juryn. Och det har jag hoppats att han skulle ha gjort i åratal. Vi satt ju samma jury. Man kan säga det som var ut själva test. Det fanns liksom ett stjärnkockarna. Det var en av de första saker jag gjorde efter att jag haft ett par små egna program i åttan, så satt jag i juryn på Stjärnkockarna. Det var jag, det var Melker Andersson, det var Lisa Furre-Winblad och det var Tom Sjöstedt som var juryn då. Så var en massa kändisar som tävlade med varandra. Och det var lite grann, de hade gjort Let's Dance innan, många av dem som var med, om jag kommer ihåg rätt, och hade lite mer erfarenhet från den programmen, hade inte gjort något med mat. Och så var det liksom deras första mattävling. Och det blev lite grann så där deras övning som sen resulterade i att de gjorde massa andra matövningsprogram som liksom, då hade de lärt sig av det delvis kaotiska vid inspelningen av vår serie då. Och Tom var väldigt, väldigt bra. Han är ju oerhört tv-mässig, så då tänkte jag, sen dess har jag hoppats att han skulle få mer tv. Han har haft, han har ju gjort, han körde Årets kock kommentaren över nätet ett par år, tror jag. Han har haft ett barnmatlagningsprogram. Fågelfisk och marängsviss var det, va? Och lite sådär. Så han har ju gjort grejer på tv. Men jag tycker det är kul. Han är mycket mer passande för att göra tv-underhållning än de flesta kockar faktiskt. Alltså det.
Ja, och det är ju svårt det där. Jag hade en vän på middag i veckan som var här. Och han var på TV3 för massa år sedan. Och han sa det att just när de letade efter karaktärer för att bygga i sina kanaler. Då ville de ha seriefigurer. Människor som bara liksom någon form, alltså de som sticker ut genom rutan, och att man tänker då att det här ser man ut liksom att man skulle kunna vara i en serie, och det skulle du kunna vara, Edvard.
Jo, men jag kan tänka mig lite när de plockade in mig till tvn att det var något sånt de tänkte. Sen kan jag lite ha förstört av att jag, som jag skriver mycket om i min bok I full blom, hela det här att ska man vara en framgångsrik medieperson så ska man helst just vara ganska tvådimensionell som en seriefigur också. Man ska ha liksom en grej man är förknippad med, och sen kan man ha någon liten bigrej så där. Men har man, tycker man om saker i alla olika åsikter, och liksom religiöst och politiskt och kulturellt, och hela tiden massa starka åsikter och blir arg över saker och retar folk och så där, då blir man inte riktigt så där folkkär som skulle vara optimala karriärsmässigt. Och det är ju ett val jag har gjort, för jag kan aldrig anpassa mig för liksom framgång, utan jag är den jag är, mina känslor och utbrott och åsikter.
Precis som en seriefigur. Men om du hade haft en egen serie, jag vet inte om du har läst mycket serietidningar.
Jo, jag har läst mycket serier.
Ja. Jag är själv väldigt förtjust i Tintin, i Asterix, Obelix och alla de här. Det var ju stort när man fick en ny sån här lite mer kvalitetshäftad inbunden seriebok när man var barn.
Jag älskar, Smurfen var stora för mig. Ja, Smurfen. I alla år. Men jag fortsatte läsa serier som vuxen. Så länge Larsson fanns, så det var ändå många, det var säkert 15 år, så köpte jag nästan alla nummer av Larsson, prenumererade under en lång tid, men mer att jag köpte dem. För det var så här typiskt när man var för slö för att läsa kulturella böcker eller filosofi eller prata med folk eller göra något. Jag har alltid varit ett otroligt aktivt liv. Och sen väldigt ofta har jag då någon gång, innan jag fick fru och barn, då måste man ju helt aktiv, liksom, då kan man inte ta paus. Men när jag var singel så var det svira, tänka, göra saker, träffa folk, gå på evenemang, gå på föreläsningar och operan. Allting hela tiden, jobb, allting liksom. Och sen blev jag helt slut. Batterierna tog helt slut sådär någon gång varannan vecka eller var tredje vecka eller något. Och då ville jag verkligen bara ta det jättelugnt och hade ingen energi till någonting när det plötsligt var en tom kväll. Och då köpte jag alltid en serietidning. För då var jag inte heller, i det tillståndet kunde jag inte läsa poesi eller stora romaner eller så heller. Eller till ens dagstidningen. Utan då läste jag. Så därför köpte jag Larsson i princip varje vecka. Och sen läste jag om och om dem där. Jag kunde, och gamla Mad premierade ju på alla år också. Det är inte så mycket serier, men det ingår ju serier.
Men Larsson var ju briljant.
Ja, det var det. Det var otroligt nyskapande humormässigt när den kom.
Och Ernie var ju en favorit i Larsson.
Ja, precis. Sen fick den en egen serie som jag också hade. Ja.
Man har byggt en serietidning kring dig som figur i tecknad form. Vad tror du att det hade handlat om? Det hade ju inte varit Fantomen som bekämpar skuld.
Nej, man hade ju fått göra mig mycket mindre dimensionell. Det handlar ju om det. Då skulle man ju få trycka. Alltså jag har ju varit med. Jag har gästat i 3 olika serier faktiskt. Allra först i Vår Herres Hage redan jättetidigt, mitt första år jag har hållit på med tv, så får jag några rutor där. Senare i Rocky, men där tror jag inte de ritade, men där det bara drev de med mig. Och sen i 90, klassiska 91 var jag för ett par år sedan med i rätt många rutor som jag höll på att laga gås åt officerarna där, som sen någon snodde och sådär. Men det är väldigt konstigt.
Är det den rollen du skulle få, att du skulle laga
gås? Jag tror de skulle liksom försöka trycka, vad är Edvard enligt då gemene man? Vad är det som är roligt med honom? Och naturligtvis min kroppsform är rolig och min klädsel, hela det här. Liksom att jag är en rund i kostym och fluga så där. Det har ju jag fått jättemånga skämtecknare, så här, duktiga framstående som har ritat mig till och från, och massa privatpersoner, för de tycker det är en kul fysionomi. liksom en tjockis i kostym och fluga och stort burrigt hår. Så det, själva bilden skulle väl vara det främsta. Sen tror jag det skulle handla naturligtvis om att jag var väldigt mat. Folk överdriver ju gärna det med just matdelen, att jag skulle äta konstiga saker, tror jag de skulle tycka var roligt. Ja. Dricka mycket om det inte var en barnserie, äta konstiga saker, söka liksom njutning, kanske äta mycket. Lite orättvist, för jag tycker inte jag äter så mycket, men det är väl bilden liksom. Det har man alltid bilden av en tjockis, att den äter stora mängder.
I dina ungdomsår hade du kunnat varit som en form av Arne Anka?
Ja, lite av det slaget. Arne Anka är ju, det tycker jag är en av de bästa serier som har gjorts, för den är ju så intellektuell på något vis. Alltså han är ju jäkla fyllo som sitter där på sin bar och grälsjuk och otrevlig oftast. Men samtidigt har han ju alla de här, han har ju också gått alla grundkurserna på universitetet som han själv har gjort och har därför, utan att kanske gå ner allt för djupt, så slänger han sig hela tiden med halvintellektuella associationer till allting. Och det gör ju att för mig, det finns ingen serie som jag är så lik, därför känner mig närbesläktad. Men sen har inte jag hans ilska som liksom den här Kalle Anka-ilskan som ju då Arne Anka också har. Det ligger väl i släkten. Det här, jag är ju mer fryntlig och gladlynt när jag får några järn i mig på krogen. Däremot djupiga diskussionerna kan jag naturligtvis gå in i. Men,
en glad Arne Anka.
Ja, men lite så.
Livsbejakande.
Det hade ju varit roligare med en sån seriefigur som inte bara skulle ha drivit med att jag liksom åt och drack och var tjock, utan en lite mer att man kunde få in de delarna också. Det, ja, men en som besöker gamla barer och restauranger, vad vet jag, det skulle nog kunna ha fungerat.
Det var inte alls det här vi...
Sen tror jag man ska vara väldigt försiktig. Jag tror inte man ska ställa upp frivilligt och bli en seriefigur. För det finns det ju de som har blivit. Snoddas gjorde man väl någon serie med, gjorde man inte det. Så nästan, det finns massa kändisar som blir så stora som man ska göra allt av dem och börjar liksom idén att, och då krymper man ju liksom Guds avbild med miljoner olika potentiella möjligheter och olika tankar och karaktärer, krymper man ihop till en liten färggrann plutt i en dimension eller två dimensioner liksom. Och folk tolkar ju det där. De ville ha med mig, det var någonting på SVT någon gång de gjorde som typ bara gick på nätet, där de gjorde någon parodi på mig. De sa att de hörde av sig och undrade om jag kunde dubba det, för de hade gjort någon figur som var biroll, någon som stod på någon korvkiosk och spelade någon roll i någon. Som typ var, det var inget som slog, jag aldrig sett det själv. Jag sa bara blankt nej, och jag hade hoppats att de inte ens skulle tagit med den där karaktären, för att man förknippas ju så starkt med, det är ju som de här The Crown och sånt där, alltså folk tror ju mer på spelfilmerna om levande personer eller när man gör teater om någon känd politiker eller det. Ingen, inte ens de mest intellektuella, kan efter 5 år komma ihåg vad den riktiga personen har gjort i verkligheten och vad de har sett den fungerade personen göra på film eller teater. Så därför är det ju väldigt... Det är lite läskigt när man plockas in. Och det är ju samma när folk gör satir på en och så också. Att det där... Folk kan ju svära på att de sett mig och G.V. Persson stå och stoppa fingrarna i en bearnaisskål. Liksom. Det var ju det här partaj. Det var ju folk som var utklädda till det. Ingen av oss skulle stoppa fingrarna i bearnaisen. Liksom.
Inte ens klockan 3 på natten.
Nej, men...
Klockan 4 på morgonen.
Men jag ser själv bilden framför mig, för jag har sett den där jäkla... Jag har svårt att tro att inte jag, G.V. Persson, varit ute på den där konstiga resan med bil och stora tråg och bearnaise och spak i bilen. För jag har sett det på bild. Liksom. Det är det som är det läskiga. Ja. Men i alla fall, jag har knutit ihop det dåligt. Du sa det här med Mästerkocken och TV, att jag inte kunde se det på grund av fastan. Men grejen är, det är inte därför. Jag har faktiskt inte sett någon vuxen-TV, som det kallas i den här familjen, i princip på... 2 år. För att de har tagit över. Vi var utan TV när vi flyttade in här. Ja. Så vi hade ett helt år utan TV. Ett och ett halvt år utan TV hade vi. Och sen för ett och ett halvt år sedan någonting, skaffade vi en TV och en Apple TV. Så vi slapp hålla på och fixa med de här konstiga boxarna och antennerna och så på taket. Men då fick vi aldrig se någonting. Vi försöker följa vår tid nu. Men det är ju inte ens var femte vecka vi kan få en timme bara jag och Nilla och se på det. För barnen lägger sig ju helst efter oss. Och
de nattar er.
Ja, men nästan. Det är i alla fall att de vill vara uppe. De håller oss längre än vi vill. Ja. När vi väl fått dem i säng så somnar man ju bara själv. Och de blir helt tokiga om vi sätter på nyheten eller någonting. Jag har lyckats se två avsnitt som vi skaffade Disney Channel. Så jag har lyckats se två avsnitt av Stjärnornas krig faktiskt. Vid två olika tillfällen. Men det är någon gång i halvåret. Så att liksom kunna följa Sveriges mästerkock, det är hopplöst. Vare sig fast eller inte.
Ja, jag förstår. Det var inte alls det här vi skulle prata om egentligen. Utan vi ska ju prata sås idag. Ja, och då har vi fått från Kalle Blomgren. Hej och tack för en mycket trevlig podd. Grönpepparsås är en gräddsås som du måste vara proffs på, Edvard. Det är jätteviktigt att man får balans mellan med syran. Jag har vid ett tillfälle smakat på en grönpepparsås som fullkomligt överraskade genom sin fantastiska smak. Jag hade behövt en djup tallrik med sked för denna sås. Vilken är din fantastiska sås förutom brudsås, Edvard och Mats? Och här blir det ju nu, då har ju inte du satt ihop en sås för jag har förstått.
Nej, jag gör ju sällan det. Utan jag tänkte varför inte göra en sån här lista som vi brukar göra ibland.
Ja, kasta oss in i såsernas värld.
Precis, och jag ska inte säga att den är någorlunda hierarkisk. Men jag kan inte säga att den riktigt är strikt hierarkisk. För alla de här åtta såserna är på något vis nödvändiga. Och den stora skillnaden är egentligen inte inom gruppen utan den individuella såsen. Alla de här såserna kan bli fantastiska. Så även om jag går nerifrån så ska ni kanske ändå se det lite grann som att samtliga är väldigt, väldigt bra. Ja. Och allra först bara om jag får ta det här, hans balans. Ja. Jo, men det är verkligen så att en sås är ju extremt mycket med balans. Och en bearnaise är ju fördelen att där har du en gång gjort ett recept så är det det som gäller. Du har fått det perfekta, det kanske tog ett år att jobba fram men sen har du det. Eller du kan ta det ur en kokbok. Medan när det gäller brunsåser och skysåser och så många, många varianter, då handlar det ju om att det utgår från levande material. Där det faktiskt är liksom buljonger och avkok och sånt. Och då vet du ju aldrig hur det smakar från gång till gång. Och då är det ju bara skeden mellan liksom kastrullen och munnen hela tiden. Fast man ska inte ta den rätt ner, för man ska inte ta ner bakterien, utan man tar lite av sopträsleven och droppar ner på sin smaksked. Och sen just det här, syra, sötma, umami, buljongsmak, sälta. Bäska betyder inte så mycket i såser, men kanske någonting ändå. Rostade, brända smaker. Och så smörsyra, fettman, munkänslan, det här att det ska smeka gommen som sidan. Och allt det där måste gå ihop. Så det handlar verkligen om balans. Men då kan vi komma in på själva såserna. Och då skulle jag säga på plats nummer 8.
Jag måste bara bryta in det, för jag har ju sett dig skapa en brunsås en gång.
Och, ja, du hör det.
Ja, och om man ska likna det här vid någonting så är det lite grann som en konstnär som står i sin studio efter midnatt och arbeta frenetiskt med penslar, färger, svetten dryper och ett epos håller på att framträda.
Ja, det är verkligen så. Alltså jag kan inte ta att även en vanlig vardag bara med lite sås till familjen. Gör jag en sås. Och det är som Gunilla brukar ofta fråga. Det behöver inte ens vara en brunsås med dem där man har mest ingredienser. Det kanske bara är en liten yoghurtsås eller liknande. Så frågar de, det här var gott, vad var det idag? För att de är ju alltid olika. Där har jag aldrig liksom något recept. Det blir alltid efter vad man råkar hemma, vad man känner för, vad som passar. Och då rabblar jag ju alltid det. Det är ju aldrig under 25 ingredienser när jag bara rör ihop någonting till fiskpinnarna. Utan det blir ju alltid det är så här 7, 8, 9, 10 olika kryddor från kryddhyllan. Det är lite citrusskal och lite limeskal. Det är kanske lite tomatpuré, det är worcestersås, det är tabasco, det är naturligtvis torkad dill, massa olika uppkryddor, det är peppar av ett par slag. Det är inte bara yoghurt, det är oftast gräddfil, det är lite majonnäs i, det är kanske en stänk grädde i, det är kanske lite olivolja i. Och så där håller jag på, salter av ett par slag och, tills jag är nöjd med smaken. Alltså jag bygger och det är vad jag tycker är roligast med matlagning. Att bara följa ett recept tycker jag inte är jättekul. Det tråkigaste jag vet är om man ska göra en blanda ihop massa grejer i en gryta man sen ställer in i ugnen och så tar man ut den 2 timmar senare eller 3 och inte får se, eller en tryckkokare, för att då är det ju inget arbete med att bygga smakerna, utan det är just det där ösa i, smaka, ösa i, smaka, ösa i, smaka tills man skapar liksom något helt nytt. Det är det roliga tycker jag.
Ja, och du får börja med att slänga in en sås.
Nummer 8 på min lista är bechamelsåser, och de är ju oerhört nödvändiga liksom. Det är ju en av Escoffiers fem grundsåser.
Vi kan väl ta och nämna det här Escoffiers fem grundsåser, vilka det är för någonting och vad det här innebär och vad en grundsås.
Ja. Och håller du i huvudet, har du skrivit upp någonstans?
Ja, det är ett verk från tidigt 1900-tal där man beskriver då de franska grundsåserna som är bechamel.
Hollandaise, tomat och bechamel kan jag i huvudet. Och så espanjol, då har jag fyra redan.
Yes, och sen så har vi även velouté.
Velouté hade jag inte kommit på. För att velouté är helt enkelt ingenting man äter som sås i sig, utan den är egentligen bara en grundsås nästan. Eller hur? Det är sällan man äter velouté.
Precis, en velouté det är ju en klar sås som man gör genom att då reducera ner. Till exempel att man kokar en kycklingbuljong eller en fiskbuljong och serverar den här då med redning, men man behåller den klar.
Just det. En rädd sky lite grann skulle man nästan kunna
säga. Exakt. Och velouté är väl den som har klarat tidens tand sämst. Det är väl ganska sällan.
Ja, men alltså den är ju en viktig bassås även där. Tänk dig en rödvinsås, så är det ju en velouté du sen har rödvin i oftast. Det
är sant.
Fisksås är ju också en velouté egentligen. När du bara kokar ner fiskspadet. Den har du ju aldrig mjölk eller du kanske vill ha smör i sig. Men så att många gör nog en velouté utan att tänka på det. Ja. Men sen utvecklar man den vidare. Den är mer. Men det hela Escoffiers fantastiska system var ju att från fem bassåser kunde man sen göra 100 olika såser genom olika. Man blandade delar av de olika grundsåserna och man tillsatte olika kryddningar, olika extra delar. Då kunde man på ett stort kök få en enorm uppsättning av såser. Men låt oss säga vilka det var. Du
precis, sa, ja. Bechamel, espanjol och det är ju en brun sås, alltså där man kokar ner en fond på kött och med en mirepoix som är en grönsaksblandning och gärna i med lite tomatpuré och liknande.
Ja. För espanjolen är nästan som en svensk brunsås. Jag vet, Jan-Evin Svan brukade hävda att det var samma sak, men det stämmer inte riktigt, för jag skulle sätta en svensk brunsås oftast innehåller grädde eller lite mjölk, men i alla fall grädde, oftast grädde. Även om det inte är en gräddsås brukar man ha små mängder grädde i även en svensk brunsås. Ja. Men inte alltid.
Men, och den mest kända vidareutvecklingen, vi kommer ju säkert komma till den här, det är en vidareutveckling på bechamelen. Har du med den kanske?
Ja, om vi går nerifrån då bechamelsåserna, ja just det, de hade jag ju med. Alltså, bechamel är ju alltså bara, för de som inte vet det är bara smör, mjölk eller grädde. Man gör bara en vit sås och den är ju lite meningslös kan man tycka i sig, men den blir ju väldigt god så fort man gör någonting mer. Man kan göra ostsås, löksås, senapsås var mina exempel. Jag vet inte vilka du har.
Precis, det jag tänkte på, jag var ju redan inne på nästa här stora sås och min absoluta favoritsås, men vi kommer till den, fortsätt på listan här.
Men bechamelen är ju nödvändig, man kan tycka den är lite mesig, men en stekt sill utan bechamelsås är ju inte roligt.
Lasagnen utan bechamel?
Helt omöjlig, det är ju den som gör liksom det gottiga i lasagnen.
Lutfisken på jul med ärtorna.
Lutfisken med då kryddpeppar i, absolut. Så det, det är en hel del grejer man faktiskt ändå har bechamelsås till. Det, tänker man en stund så blir det en hel del. Nummer 7, då är det tomatsås och det är ju en också av grundsåserna hos Escoffier. I mitt fall gör jag den oftast bara genom att jag öppnar två burkar krossade tomater, häller i flera deciliter olivolja. Först har jag fräst jättemycket lök, eller ganska mycket lök. Och sen lite vitlök och sen får det där och så kryddor och salt. Och det där brukar få skydda minst en timme, gärna längre. Och det är ju gott till nästan allting. Det är ju en väldigt, väldigt trevlig sås tycker jag, som är väldigt enkel att göra. Och ganska nyttig också jämfört med mycket av det jag gör. Det är bara olivolja, tomater och lök. Det är liksom rena hälsokosten.
Nästa du har på listan.
Ja, rödvinsås. Och det, alltså jag följer ju inte Escoffier-systemet här, för rödvinsåsen är ju då egentligen, ja, som vi sa, en volonté eller möjligen en espanjol och sen häller man rödvin i. Men i slutresultatet är ju en rödvinsås. Och jag är inte någon sån här jättefan av rövinsås, ska jag säga. Jag tycker det finns oftast det mycket roligare såser. Men rövinsås tycker jag blir väl, för den är ju ingen grädde, det är ju inget fett i den. Det är varken grädde eller smör, så den är ju liksom, eller väldigt lite smör. Den är liksom inte så där tjock och mjuk och kladdig som en vanlig sås, utan den är mer som en sky. Men fördelen med rövinsåset är ju om man har något kladdigt till. Om man har potatisgratäng, eller även om du har gräddstubbade grönsaker, så här, kanske svartkål gräddstubbat eller vad det kan vara, som man gärna har i franska köket, så har man någonting annat som är väldigt, då är ju rödvinsåsen väldigt trevlig.
Ja, och det är en klassiker med till exempel en bit oxfilé, en rödvinsås, en potatisgratäng.
Ja, då går det ju jättebra. Ja. Men det, så fort det är någonting torrt, om det är en torr potatisbakelse, oxfilé och rödvinsås som har varit typiskt klassisk de senaste 10 åren när man har försvunnit mycket av de här kladdiga såserna, då tycker jag det blir lite torrt. Om man har, säkert om det är en rödvinsås som knappt innehåller smör alls och väldigt lös, som närmast är sky. Men det har ju varit väldigt inne med tunna skyer istället för tjocka såser. Det funkar inte, om man inte har potatisgratäng.
För min del tycker jag det funkar. Jag älskar att laga ankbröst, snittar upp fettsidan och steker på den ordentligt och får en alldeles knaprig, och skivar upp det här ankbröstet tillsammans med, jag är inte så här superförtjust i apelsinen till ankan om jag ska vara.
Nej, okay.
Men en vanlig rödvinsås där och gärna en röst till tycker jag fungerar.
Okej,
jag förstår att du vill ha lite mer geggamoja där.
Jag har ju min berömda anka Edvard Blom, det är en av de få recepten i mina kokböcker som jag gett mitt eget namn faktiskt.
Ja, men det är ändå grandiost, måste man säga.
Det är grandiost. Det är en variant på anka l'orange, den klassiska, men där man istället har en gräddigare sås och man har massa pims i. Pims har ju också apelsin i, men de har ju de här bittra örterna också som gör att det balanserar det söta apelsinen med en bäska och en alkoholstyrka. För det är rödvin och det är massa pims som gör att det funkar bättre till ankan, tycker jag, än bara den klassiska pims där man har apelsinlikör snarare än apelsinbitter. Och sen gör jag mer en sorts gräddsås med ganska mycket av, inte mycket, men lite av ankfettet kommer med också.
Och där, när vi är inne på rödvinsåsen, så tycker jag kumbelandsåsen är helt fantastisk.
Det är intressant, för den är ju en rätt speciell sås om man gör den själv. Den är, alltså, det finns ju väldigt mycket dålig kumbelandsås man köper i burk, men en bra kumbelandsås...
Det är olika saker, men man gör den själv. Och där tycker jag att apelsinen verkligen kommer till sin rätt.
Vad innehåller den? Det innehåller nästan lite av allting, va? Det är väl en sån här väldigt många ingredienssås, så den tycker man ju kall.
Portvinen är ju viktig i kumbelandsåsen. Och sen apelsinsästen. Och vi har som tradition i vår familj att alltid på juldagen på kvällen så äter vi skinka med kumbelandsås och hassebackspotatis.
Åh, vad trevligt.
Och det är även gelé i den också. Och gärna lite skvätt ingefära. Så dricker man en Pinot Noir till det.
Underbart.
Vi fortsätter på såslistan.
Ja, på femman då har jag tzatziki och alla andra såser som är baserade på syrad grädde eller mjölk. Och de finns ju då inte med, för jag menar, Escoffier talar ju bara de varma såserna när vi har grundsåser. Så därför var ju även Cumberland ligger utanför där. Men jag är väldigt förtjust i olika såna här, det, som jag nämnde, när man utgår från yoghurt, gräddfil eller crème fraîche, och sen saltar man och sen tillsätter man lite vad som. Där ingår även den här klassiska laxsåsen i Sverige där man har runt stenbitsrom och crème fraîche, men även så här gräddfil, majonnäs, citronsaft, vitlök, salt, gräddfil, väldigt gott.
Lägger du remouladen där också?
Ja, jag funderar just på det. Jag har lagt remouladen lite högre upp under majonnäsen.
Ja, jag tänkte det.
Det beror lite grann på hur man gör.
Jag var orolig, när kommer remouladen? Men tzatziki är ju fantastiskt.
Ja, det är ju jättegott. Det är ju matigt också. Alltså en riktig grekisk tzatziki, det är ju inte något man bara... Många såser är ju hög fetma och någonting som du har lite grann för att liksom få det andra att bli lite godare. Du skulle liksom... Men tzatziki, det är ju mycket protein och kraftigt. Det är ju någonting som du äter yoghurt. Så det kan man ju få inte bara en klick. Det kan man ju ha en ganska stor del på en tallrik och äta med gaffel som det är. Eller doppa i bröd eller så. Men det behöver inte bara vara tillbehör. Det är lite en egen rätt i sig också.
Det är en av de sakerna jag saknar mest här nu under pandemin. Det är att inte få sitta nere på södra Kreta, Libyska havet nedanför. Också en lång lunch med grillade bläckfiskarmar, såna här små friterade fiskar, atarinas, lite taramosalata och tzatzikin, det här, en kall mythos, retsinan, ouzon, rakin.
Det är fantastiskt, det är underbart. Vi hade ju turen att bo precis bredvid restaurangsypen när vi bodde på Vallala vägen precis mitt emot, som är en väldigt bra grekisk restaurang. Så där gick vi ju ner alltid. Det var just de här rörorna och grejerna. Det var underbart. Men vi var så mycket stammis. Så nu i somras när vi satt isolerade längre, då kom de faktiskt hit och körde hit med en stor leverans.
Ja,
vad
gulligt.
Grekisk middag de dukade upp i vår trädgård som vi sen fick kasta oss över. Det var med säkert, jag vet inte hur, 50 pizzar av olika saker. Alla sådana här just härliga såser och kalla rätter, men även varma kött och så.
Vi blir så exalterade av att prata såser här så att vi tappar bort oss helt. Vad är vi någonstans?
Fyra. Och då är det faktiskt efterrättssåser. Det är vaniljsås och andra ägggräddesåser. Jag räknar även lite sabayone.
De får komma in också, desserten.
Ja, för att det är otroligt gott. Alltså sjuda grädde ihop med vanilj och äggulor, eller blanda i vispad grädde ihop med äggulor och vanilj. Eller en sabayone när man sjuder alltså äggulor med marsalavin och socker. Det är få saker som kan ge så mycket njutning som man stoppar ner skeden i en riktig vaniljsås. Jag är uppvuxen på snabbmarsanpulver och det trodde man var gott då, men sen man en gång i sitt liv prövat riktig vaniljsås så har jag aldrig kunnat gå tillbaks till pulvervarianten. Möjligen engelsk custard som är lite mindre aggressiv i smaken och kokas. Den tycker jag ändå kan funka till vissa engelska saker.
Ja.
För att
det... ja, men är det gott så får du vara med på listan även om det är efterrätter.
Ja.
Vad har vi mer?
Ja, nu tre. Då kommer vi till majonnäs och då står det även smaksatt till aioli, remoulade etc. För majonnäs kan ju bli många roliga saker.
Ja, det kan det verkligen.
Majonnäs är ju fantastiskt. Bara liksom äggula och olja egentligen och lite senap, stänkvinäger och lite kryddor. Och så får man den här helt saken som, det går ju inte liksom härma, det finns ju ingenting annat som smakar som majonnäs. Det smakar ju inte alls som sin egen del. Det smakar ju till 90% olja, men det smakar ju inte matolja för 5 öre, utan man får liksom oljan att bli någonting fullständigt annat på kemisk väg.
Har man en burk Hellmans hemma så kommer man långt.
Ja, absolut. Sen är det ju lätt att göra det själv också. Första gången jag fick hemgjort majonnäs, det var faktiskt ett nunnekloster. Det skulle man inte tro, men det var min salig farmors guddotter, Birgitta Schlachter, var en fantastisk, underbar människa. Hon var nunna i ett kloster i Belgien och vi hälsade på henne där. Hon gick själv bort nu för det, 2 år sedan tror jag. Då hade hon...
Nu är vi långt från såslistan.
Men hon var den första som bjöd mig på hemgjord majonnäs. Det var ju en fantastisk härlig sak. För att det finns ju liksom inte... I Sverige på den tiden hade vi inte Hellmans eller bra sorter. Vi hade ju bara de här gräsliga som smakade härskenetika. Och så får man den här då riktiga. Men hon sa att det var väldigt lätt. Det var bara att köpa en mixer och sen bara körde man ihop det. Och ja, vi köpte en mixer i Tyskland. Vi hade aldrig haft en mixerstav tidigare eller visste vad det var. Men sen kollade vi svenska recept och då var det ju det här komplicerade med äggula och hålla på långsamt skälja oljan, och gjorde man fel så skar det sig. Det funkar inte alls bra med mixerstav, det var mycket bättre med visp.
Ja, och det där är ju det viktigaste knepet, det är att vispa den. Och man måste vispa den hårt och luftigt så man får konsistensen, annars blir den ju helt platt.
Precis, och jag brukar köra, om man kör klassiskt med den här, stå med ballongvisp faktiskt på i assistenten. För då kan man ju hälla försiktigt oljan så att slippa vispa samtidigt. Men andra sidan, en sån här vanlig ballongvisp man håller i handen går naturligtvis också. Men sen har det blivit väldigt inne med de här där man inte behöver göra det alls. Man bara kläcker hela ägget med gulan och vitan i en mixerstav och kör det. Och det är det jag 25 år senare, eller 35 år senare vad det var, förstod att var det receptet som då den här nunnan hade, syster Birgitta hade kört med, och menar var så enkelt. Men det receptet kom aldrig, det var innan internets dagar, så det receptet fanns inte i någon av alla våra gamla kokböcker och fanns nog ingenstans i Sverige då. Men det har ju blivit populärt, och då får man en luftigare majonnäs som är ganska trevligt som alternativ. Jag ska inte säga till allt, men till en hel del saker kan den vara trevlig. Men den är ju väldigt mycket enklare att göra då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har vi nummer tre på listan?
Nummer två är vi redan på.
Nummer två? Oj, det här går ju i ilfart.
Då är vi på emulsionssåserna. Alltså jag går bara och tänker på andliga ting, och nu får jag istället gå in djupt, djupt i såser och smör och sånt. Den här podden blir rena... vad heter det? Nödventilen för mig här under fastan, tror jag. Jo, men då är det emulsionssåsen av smör. Då har vi alltså hollandaisen, heter grundsåsen hos Escoffier. Och sen kan man ju krydda den som béarnaise, café de Paris, coron, etc. etc. Det finns ju ingen gräns. Så det här är ju... och så har vi kusinen som skulle kunna fått en egen, men som jag sätter här också, det är smörsås. Heter Bière Blanc, heter det, va?
Beurre blanc.
Precis, beurre blanc, precis, smörvit. Och den är påminnig, den är inte alls lika stabbig och tillagas på ett annat sätt, men ger ändå en lite liknande karaktär. Och där har vi sandemosås som en specialvariant av den, som också väldigt gott till fisk. Men...
det är ju världens enklaste sås, sandefjordsåsen.
Är det det? Ja, det kanske...
ja, ja, nej, men den under den tiden i livet man dejtade mycket, så, så hade jag alltid det som tips till mina vänner när de skulle laga dejtingmiddagar, och det var ju då att bara steka lite gös och göra en sandefjordsås, för det är en del grädde, en del crème fraîche, den feta, en del smör, och så kokar man upp det så det skär sig,
just
och så bara mixar man ihop det går inte att misslyckas, och så kan man i med lite dill eller lite gräslök eller vad man känner för att krydda upp det med, och
lite rom har man ibland, va?
Ja, det har jag provat, men...
eller löjrom, laxrom kanske, sett i några sammanhang. Nej, men det är otroligt bra, den är ju lyxig. Jag förstår att den passar väldigt bra på en dejt, för det är ju den här typen av mat som man tycker är romantisk och lätt, och man tar ju hellre fisk än kött, man tar ju gärna hellre vitt än rött vin kanske, om det inte är, det beror lite på, men i alla fall det är en typisk dating, så det är ett bra tips. Sandemosås, nej, sandefjordsås.
Sandefjord, det var Leif Mannerström och Christer Svantesson som uppfann den under ett gästspel i Sandefjord, om jag inte minns fel.
Jag har alltid trott det var norsk, men det förklarar.
Ja, Sandefjord ligger ju i Norge, och de gjorde ett gästspel, och då skapades den.
Häftigt.
Nej, men vi måste stanna vid bearnaisen, såsen och
ja,
sås.
Ja, okej. Okay. Ja, det
jag hade ju haft den som en
du var den nummer ett, det förstår jag. Alltså, jag hade ju svårt, det är svårt. Jag sa att jag inte riktigt var färdig med egentligen grupperingen för att det är svårt. Och det stora är ju egentligen, jag menar, så vidrig som en kall burkbea är och så underbart som en nyvispad, fluffig, varm. Egenslagen eller på en bra restaurang eller holländaise, det är ju som natt och dag och det gäller ju alla såser. En brun sås kan också vara när den görs på pulver oätbar. Såsen är ju väldigt beroende av hur man gör dem och det där, det är ju ingen slump att det liksom är att såskocken är den högsta kocken liksom bland de olika specialansvariga kockarna och att alltid liksom en kock vill prova såsen innan den går ut för att det är där det sitter. Det är det som skapar rätten.
Vi kan ju stanna vid bearnaisen här. När jag slår min egna så brukar jag använda ungefär 75% smör och 25% talje.
Ja, det är bra.
Och så självklart dragonen, schalottenlöken och sen alltid med lite tabasco eller cayennepeppar, oftast tabasco. Och sen gillar jag att inte sila av schalottenlöken.
Ja, det är så intressant för i alla recept står det att man ska sila bort allting, dragon, persilja.
Ja, jag behåller rubbet.
Men om du äter bearnaise så är du ju van att den är grönstrimmig. Du äter ju aldrig en bearnaise som ser ut som hollandaise, utan det är ju alltid så att det faktiskt åtminstone folk har dragon kvar.
Du har oftast i då dragon, i dragon eller persilja i slutet.
Ja, fast i recepten är det ofta att det ska vara färsk dragon som kokar och silas bort. Men man har i det beslutet. Jag säger bara att det är väldigt sällan det står att man ska göra det.
Ja, jag gillar att behålla koket och även ha i lite färsk dragon i slutet.
Behåller du allt koket eller bara allt. Lite grann? För jag brukar bara behålla lite grann. Jag brukar sila av och sen ta tillbaka en sked av schalottenlöken och sen har jag i torkad dragon. Jag kokar med färsk och så är i torkad sen. Ja. Jag har inte chili eller cayenne däremot i mina vanliga. Då tycker jag inte jag det bearnaise. Då kallar jag det i någon form av grillbearnaise. Det gör jag ibland. Det tycker jag är gott. Men det är inte min standard.
Det är ingen som märker utan det är bara en liten hemlig droppe av eller två av tabascon.
Har du vit eller svartpeppar?
Svartpeppar.
Okay.
Men det kanske man ska ha vit. Det var en bra fråga.
Traditionella gamla är väl alltså, på Escoffiers tid hade man inte mycket svartpeppar. Då var det väl hela vitpepparkorn man kokade ihop och silade av. Men vad som är godast, det kräver ju blindprovning för att avgöra det. Ibland är det ju bara av tradition man har det ena.
Men logiskt sett så borde man ju ha vitpeppar. Men jag gillar liksom rustika bearnaisesåser.
Ja, men jag förstår. Det beror ju vad man ska ha det till också. Alltså jag anpassar alltid min lite efter vad det ska vara. Men jag håller med. Är man ute och grillar, då vill man ju ha en väldigt rustik.
Ja.
Medan är man... Är det en liten klick på någon sån här kalvfilé eller något så vill man kanske ha den lite mer avsilad skulle jag säga. Sen är ju hollandaise är ju också otroligt gott. Alltså vit, tysk, sparris, nykokt och så den där rejäla du verkligen häller på hollandaise. Det är den som gör...
Edixbenedictin och hollandaise.
Eggs
royal med lite lax.
Det är vanvettigt gott. Det är vanvettigt gott.
Tänk, ja, det är det.
Några gånger har jag fått bo på hotell där man har liksom kunnat beställa det som en att det är inkluderat i vanliga frukostbuffén. Så man, om man nu jobbar några dagar så kan man varje morgon få färsk ägg benediktin. Det är alldeles nylagat. Det är så himmelskt.
Får jag gissa din nummer ett?
Ja.
Brunsåsen.
Ja, det är då alltså den svenska skysåsen eller brunsåsen eller gräddsåsen eller sås espanjol i svensk tappning. Den har många namn. Och där har vi egentligen allihopa. Man kan ju göra, alltså mycket, det finns ju klassiska madeirasåsen som Escoffier gör, skulle man också kunna lägga här under för den är mycket grädddominerad. Grönpepparsåsen, mesmörssås, man kan göra bland det kaffe och rödvin om man ska ha en vildsås. Men det intressanta jag tycker är med steksåsen eller brunsåsen, det är ju då att den bygger på att allting man har lagat koncentreras ner. Om man då har kokat en rejäl köttbit, den klassiska steken i järngryta, och så har man 2 liter sky, så kokar man ner det till en halv liter. Man har kokat 2 sorters grönsaker till, man kokar ner det spadet, man har kokat potatis till och med potatisen kokas ner. Och allt det där blir då, alla smaker du sen har i fast form går också igen blandade i såsen. Och sen stäms de då av med att man har lite madeira, lite rödvinbärsgelé eller något sånt. Man har lite peppar, lite örtkryddor. Man har naturligtvis en riktigt bra soja. Det är ju jätteviktigt. Man kan jobba med alla möjliga. Och så grädde som också kokas ner ganska mycket då. Det börjar med ganska stor mängd. Så det är lite som det här gamla ja, var det 1600-talet när man älskade att egentligen bara koka en ko och sen slängde man till slut köttet och bara drack den för kraftiga buljongen. Där man bara ville ta ut essensen och själen och smaken ur saker, men man skulle inte behöva arbeta med att tugga och behöva fylla magen med massa fibrer. Och det är lite så. Sen också skillnaden är att man slänger inte allt det andra serveras också. Men att man får den här liksom själen från de olika livsmedlen hamnar, gifter ihop sig ett och så bärs de av fettet och så stäms det av med alla kryddor och geléer. Det är ju den som är roligast som kock att göra, för den blir aldrig likadan och det kräver jättemycket engagemang. Och av den grunden är den aldrig särskilt bra. Aldrig. 9 gånger av 10 så blir du väldigt besviken på en brunsås om du får den på en restaurang. För de inte orkar lägga ner den kärlek som det behövs. 1 gång av 10 blir du lycklig och 9 gånger av 10 så är den i närheten av det.
Men den lyckan man får då, den skiner ju över de här andra 9 gångerna.
Ja, jo, men det är absolut. Och jag menar, det är klart att ska på ett restaurangkök, då ska man naturligtvis ha massa gamla köttben och märgben och grejer som man rostar i ugnen i 10 timmar och sen får stå och koka, så man har en fond hela tiden. Förr i tiden var det självklart att allting som blev över slängdes i stora fondgrytan och kokades ner, och så hade man den buljongen man då kunde jobba med till en riktigt bra brunsås. Men det är ju inte alla kök som orkar jobba på det viset längre. Det är ju... Det ska ju gå snabbt och det ska diskas ut och det ska den där grytan stå kvar. De byter från lunchteamet till middagsteamet och då måste man överlämna fonden som fortfarande sjuder. Jag har inte järnkoll, men jag kan förstå att det liksom är att det är lite grann. Det var lättare när man mer eller mindre levde i köket, drev sin restaurang och hade mycket personal.
Jag tänkte slänga in några extra såser bara.
Ja, men det ska du göra. Extra sås, hur många gånger inte jag har begärt gjort den beställningen?
och det är min kollega Sofie Berlin som jag jobbar med. Hon är en väldigt skicklig receptmakerska också. Och hon har skapat för Altomat en vit fiskuniversalsås till all form av vitfisk, grillad, inkokt eller hur man nu vill ha den. Och det är 200 gram brynt smör.
Mm.
Och sen så har man i en och en halv deciliter japansk soja.
Mm.
En citron som man river skalet, så att rivet skal av en citron. 5 matskedar pressad citron och 1 matsked tryffelolja. Mm. Och den här är otroligt lätt att göra. Och när de här smakerna gifter sig så blir det helt gudomligt. Det är
oerhört gott. Men det är en väldigt tunnflytande sås. Men lyckas man ändå få ihop det liksom? Blir det som vinägrett då? Eller lyckas man göra någon form av emulsion av det hela?
Det blir ju mer som ett brynt smör till såsen.
Med smaksätt. Ja. Brynt smör andra sen himmelskott. Så det, jag funderade faktiskt på att ta med brynt smör i listan, men det kändes ändå inte som en sås. Skirat smör och brynt sås, är det en sås? Det kanske är en sås ändå, men smaksätter man det så där så är det ju helt klart en sås. Det ska jag pröva.
Ja, och sen så är ju romescosåsen är fantastisk också, den spanska, och har den till nygrillade kalsottlökar. Och även tonkatsusåsen till nyfriterad tonkatsu som man ska göra kurbota, alltså den svarta japanska grisen, och så friterar man fläskköttet med en tonkatsu-sås. Det där är himmel. Men jag skulle vilja fortsätta prata sås i en timme, men vi ska hinna med våran brandfackla också.
Ja, och nu ska vi säga att det här var ju bara såser man serverar till mat. Sen har vi ju liksom kryddsåserna som är mer typ som också kallas sås. Vi glömde dessutom de mexikanska salsorna, de kanske
heter som och mojorojon och sådana här chimichurris, och det finns ju Jag kör igång här med
glad sås, som de brukar säga.
Glad sås.
Ja, glad sås om våren. Den har ju förkortningen, alltså en av de här vårvisorna, den har ju förkortningen alltid i körsammanhang. Glad sås.
Nu ska vi se om jag kan få det arg igen här.
Ja!
Är du taggad?
Mm. Ja då.
Har ni vildsvin på menyn? Vi kan reta upp en gris. Nu ska vi se. Herr Blom, dina åsikter om semmeltrender och trendsemlor i kafé är lätt att hålla med om. Den som äter en klassisk semla får ett gott bakverk och gör en insats för att hålla våra gastronomiska traditioner vid liv. Moderna pseudosemlor kan på sin höjd vara goda bakverk. Något går alltid förlorat. Och vi kan redan nu säga att ni undrar varför pratar vi semlor nu. Men det finns en anledning.
Ja.
I mitt hem serveras semlor med varmmjölk och kanel till efterrätt varje tisdag från och med fettisdagen till och med vita tisdagen. Så skedde även under min fars uppväxt på 30-talet och min mors på 40-talet. Att göra så är en väl etablerad svensk tradition, åtminstone sedan tidigt 1900-tal. När du säger att det där att den just ska ätas på tisdagar är en myt, måste jag faktiskt protestera. Det är inte någon myt utan en tradition. Det är inte religiöst grundat utan en profan tradition för en religiöst definierad tidsperiod. Profana traditioner under exempelvis jul och advent, kalanka, adventskalendra, julmust är inget okänt. Så att det finns sådana även för fastetiden inget konstigt. Traditionen med semlor på tisdagar under fastan etablerad sedan över 100 år. Ta fram Svenska Dagbladets arkiv och titta igenom godtycklig vårsäsong sedan 1920-talet. Under fastan kommer det att finnas semlor i annonser på tisdagar och tisdagarnas middagar i förslag till veckomenyer, framförallt från 40-talet och framåt. Motsvarande information finns även i andra tidningar samt i kokböcker från tiden. I Svenska Dagbladet 6 mars 1930 läser vi apropå säsongens matvanor att vinterns torsdagsärtor står fortfarande varje vecka på vårt bord och vika icke förrän vårens grönsaker blir billiga och därtill stoppar vi oss mäktiga semlor med varmmjölk och mandelmassa en gång i veckan. Har alla vi som under 100 år ätit semle på tisdagen under fastan haft fel? Är vi lurade av en myt? Nej, det är vi icke. Fastande kristna har en tradition för perioden före påsk. Vi har en annan. Det är en profan tradition, men icke desto mindre en väletablerad tradition. Det finns otaliga ögonvittnesskildringar och skriftliga belägg sedan många decennier tillbaka som styrker detta. Myt nej. Påfundet att äta semlor ad lib under hela perioden mellan nyår och påsk uppskattar jag däremot inte. Ej heller är det någon gammal tradition. Före 1980-talet fanns bara semlor att köpa på konditori Rosa utom fastan. För övrigt är Madej en oslagbar dryck till semlan. Med vänlig hälsning, Ossian Wingroth.
Men nu är han ju helt, alltså att det bara skulle finnas utom.
Shoot, Edvard.
Alltså hans slutpoäng är ju väldigt konstig, för jag menar att det alltid skulle varit något man bara åt under fastan. Fettisdagen är ju ändå den dagen man alltid har ätit semlor, den stora semldagen, och den är ju före fastan, den ligger ju absolut inte i fastan. Men ja, det är kanske mer komplicerat än jag gjorde gällande. Även när jag var barn så var det ju väldigt spritt det här att de åt det under tisdagen. Det var ju det som man av allt i livet man retade sig mest på, den dårskap att traditionen blivit helt förvriden och förvänd. Så jag kanske ska kalla det en förvriden tradition, en tradition som försatts i sin motsats och inte en myt. Men jag tycker nog ändå myt, alltså, även om det var 100 år de ägnade sig åt det, så skulle jag nog ändå tycka att det är något av en myt. För det handlar om är att folk felaktigt fick för sig att semlan var en faste tradition. Fast det under 1000 år, det har liksom en 1000-årig tradition tillbaka, att man åt feta, kraftiga saker då veckan innan och framförallt dagen innan fastan börjar för att äta upp sig innan. Det är därför semlan är skapad. Sen har den fått lite olika varianter och den fick rädd och sådär. Men den skapades ju för att det var någonting man skulle äta innan fastan. Och då, att man då bara för att man åt den en enda dag, bara fett tisdagen, och sen började folk tycka, ja men det vore ju gott att äta den någon mer gång. Och då blev det att ja, men man äter den nästa tisdag också och nästa. Sen är det väldigt intressant, för när jag fick det här brevet så har jag börjat kolla upp det här mer. Och det finns verkligen, alltså det fanns kanske nästan 100 år en vana att göra det här. Och det vet jag ju från min barndom att folk gjorde det, men jag blev ju oerhört irriterad på det för att det var fel liksom. Men det var inte bara, det var till och med så att man ibland kallade alla tisdagarna i fastan för fettisdagar, och att man även började äta fläsk på tisdagarna under fastan. Ja. Fast fläsket ju också var någonting som man traditionellt skulle äta före just på fettisdagen för att man sen inte fick äta det. Så det är väl roligt att se hur en tradition totalt kan förvända sig till sin motsats. Först ska man äta någonting före för att äta sig upp när det sen är förbjudet, och sen så blandar man ihop det och folk lägger av när liksom det har bytts kristendom, det är inte längre, protestanterna bryr sig inte så mycket om fastan, folk blir mer profaniserade, och så råkar det liksom rinna över och bli någonting helt annat. Och det har vi ju rätt mycket i och för sig traditioner som görs av misstag, det här att vi plötsligt har stjärngossarna på till Lucia fast de har att göra med 13 dagen. Det är ju helt galet, men det går ju inte att ändra. Har en sån sak slagit igenom brukar aldrig gå att ändra. Det fina med semlorna är ändå att eftersom allting tidigare läggs, vilket det själv i sig är fruktansvärt, så har ju det gjort att semlorna har flyttat fram så tidigt så folk har i princip slutat att äta dem under fastan. Folk är hjärtligt trötta på dem vid det här laget. Och där skulle jag väl säga att har man en tusenårig tradition och sen har traditionen blivit helt förvriden i sin motsats under 100 år och sen går det återigen tillbaka så att man äter dem före, så tycker jag i alla fall det är bättre. Men jag tycker det bästa vore om man bara åt semlorna en enda vecka under året under fastlagen, så mycket som hela idén. Men ska man prompt äta dem någon annan gång, så tycker jag ändå det är bättre att man äter dem månaderna innan än under fastan. Men ja, okej. Jag kan medge att det har funnits folk som har ätit dem under fastan. Och det har de gjort under 100 år kanske, och det har varit en tradition i sig. Men det är en tradition som har å andra sidan varit i total bjärt motsats mot de 900 åren innan och allting som hela idén med en fastlagsbulle. Det heter ju fastlagsbulle, det heter ju inte fastebulle, utan fastlagen är ju veckan innan fastan. Och det blir ju väldigt konstigt varför man ska fira en period när man inte ska äta semlor med semlor.
Men tycker jag är galet. Tycker du att det är ett profant sekulärt hån mot alla fastande?
Nej, men det är ett profant sekulärt hån mot bildning och kulturhistoria. För även om man inte är troende själv, de flesta svenskar är ändå medlem i något kristet samfund, inte för att de tror kanske, men för att de liksom uppskattar traditionerna. Och jag tycker man kan ha en viss respekt för kyrkoåret eftersom det har haft en sån. Man ska ha en respekt, jag har en respekt för det förkristna året också. Alltså midvinterfirande, midsommarfiranden, valborgen som också ligger där inne, att jag kan se, jag har respekt att man inte helt vill släppa de förkristna traditionerna heller, så länge det inte är något som liksom går emot min religiösa uppfattning, när det bara är firanden och sånt som har med årstiderna att göra. Och på samma sätt tycker jag man kan ha en liten respekt ändå för att vi har väldigt få traditioner vi firar som är äldre än 1700-talet. De mesta traditioner vi firar har fått sin moderna form i 1800-talet. Sen finns det många som vill försöka göra gällande att det egentligen går mycket tillbaks till förkristna. Men det finns inga bevis för det. Det är egentligen mer förhoppningar från sådana. Däremot så kan man ju se att vi har vissa saker som går enstaka som fanns redan före kristendomen. Och väldigt mycket som kom på medeltiden. Men det mesta av det har ju försvunnit i allmänt, så folk firar inte så mycket. Och då tycker jag det är synd, men nu har en sån sak som semlorna, som faktiskt är en medeltida tradition. Kan vi inte då bevara den som det ska? Och så kan vi äta andra saker andra gånger.
Jag måste ju sticka in att jag har ju en viss förkärlek för profana traditioner. Och jag tycker ju det här med Kalanka är otroligt underhållande, själva fenomenet. Mycket mer än att sitta och titta på det. Och problemet idag är ju att väldigt många av de traditioner vi får nu är så kommersiellt drivna. Att det handlar om en konsumtionshets. Som Halloween till exempel, Black Friday, den typen. Och en sån här tradition som ändå har pågått sedan 1800-talet, att äta en semla från semmeldagen och på tisdagarna framöver, tycker jag är mycket vackrare än att hålla på och börja stoppa i sig dem från nyår och fram till fastan.
Ja, alltså jag tycker det är stötande när man äter dem innan 20 knut, verkligen. För då är det ju fortfarande jul och man ska äta julkakor och pepparkakor och dricka glögg, och det blir ju helt galet. Men varför inte bara äta dem veckan innan? Måste man äta allting så lång tid? Jag menar, lussebullar förr i tiden åt man också bara någon vecka. Ofta bara kanske en dag. Man kanske bara bakade dem till Lucia.
Men tänk nu de här coronatiderna. Och så vet jag när jag sitter i min lägenhet att just nu så sitter jag och äter en semla ett antal tisdagar. Och just den här tisdagen så delar jag den här upplevelsen med hundratusentals människor ute i Sverige. Vi alla sitter... Det är vackert tycker
det
jag.
Det är det fina. Ja, men det är ju det som är det vackra. Det är därför vi äter en bakelse som inte är särskilt god istället för mycket godare bakelser. För att vi vill dela det med alla andra. Men det är också därför det är så viktigt att helst alla ska göra på samma sätt. Uh-huh. Och det är ju därför man måste vara så strikt med att man inte ska ändra traditionerna. Så jag är emot att man visserligen... Alltså det är naturligtvis ett felaktighet att man ändrat från den traditionen att man åt under fastan. Men den i sin tur var ju en mycket grövre övergrepp på den långa gamla tidigare traditionen att man åt det före fastan. Och den bygger på en felaktighet. Jag tycker det är skillnaden. När någonting bara blir knasigt. Jag menar att våffeldagen, att vi äter våfflor bara för att man trodde att vår frudagen lät som våffeldagen. Det är ju jätteknäppt, men det är ju bara roligt. Men om en tradition i sig innebär en negation av den originaltraditionen. Om vi skulle liksom börja fira jul genom att, vad vet jag, sätta upp midsommarstänger och allting skulle vara grönt och förbjuda röda saker och förbjuda att ge varandra klappar och förbjuda pepparkakor och bara äta sill. Ja, det får man göra med sig. Det gör man. Sillen är ett typiskt exempel. Kryddsillen blev först vanlig sent 1800-tal. Den hamnar på smörgåsbordet en bit in på 1900-talet eller kanske sent 1800-tal. Den kommer in i folks julmat kanske på 1930-talet, längre kanske, något längre i midsommar. Och sen slår det igenom, så plötsligt ska man ha sill till påsk också, fast det är ägg och lamm man ska ha då. Och man, ingen äter johannesfil till midsommar längre. Men det går inte heller att göra någonting åt.
Det är ingen ordning och reda på samhället.
Nej, och det blir ju lite så, men riktigt problematiskt är det bara om traditionen är precis tvärt emot den riktiga traditionen.
Det är det som jag älskar med det här. Man ska fasta och istället sitter man och äter en semla.
Ja, men om man verkligen hatar kristendomen, de som gör det, djävulstyrkarna kan väl göra på det viset liksom.
Ja, man börjar sälja semlor med 666 pudrat i locket.
Ja, precis. Men däremot tycker jag det är väldigt tappert att man fortsätter att sänka ner det med mjölk, för det är ju något av det äckligaste som finns, men det finns ingenting mer heligt att göra traditionsmässigt, för det är så otroligt. Grisfötter till jul, alltså sega grisfötter och semla som man sänker ner i mjölk, det är liksom att 100% hardcore understödja traditionen, för ja, så har man gjort även om det inte är gott. Och det,
och det är ju givet att man måste sänka ner sin semla i varm mjölk.
Ja, det är klart man måste. Den ska bli sladdrig och kladdig så att den liksom är varje tugga sätter sig i halsen och är svår att få ner. Och annars är det ju inte en gammal hetväg och tradition. Det är helt rätt. Men jag äter den inte så. Men jag tycker det är väldigt fint. Min farmor åt det på det viset. Hon tyckte till och med om det. Jag vet inte hur hon bar sig åt. Men en del tycker kanske det.
Vi har två saker till som vi tyvärr måste vi avbryta den här diskussionen.
Ja, jag förstår. Vad är det allra sista? Jag tycker att semlan kunde få ätas under en enda vecka och jag tycker det räcker. Jag vet inte hur goda folk tycker semlor är, för jag tycker inte de jättegoda. Alltså det är ju gott, men det festliga är ju att det är en sak som kommer igen varje år och att alla äter det på en gång. Jag tycker inte det är i närheten lika gott som en svartsvalltårta, alltså en riktig tysk svartsvalltårta eller en chokladbiskvi eller en Budapestrulle eller en fransk tårta. Eller jag tycker det mesta du köper liksom på ett bra
gräddkonditori
är intressant där. En jag tycker grädde passar egentligen bättre ihop med kanske någon knäck i botten eller maräng eller sockerkaka än det gör med vetedeg. Så är det egentligen så jäkla gott, eller är det bara en fantastisk känslan att det kommer varje år och att det är 1000 år gammalt och att alla äter det samtidigt? Ja. Om det bara är att det är en fantastisk tradition, då kanske det räcker att äta det en enda gång bara på fettisdagen. Ja. Och så kan man käka andra godsaker de andra dagarna.
Ja, jag tycker en riktigt välbakad semla som är nedsänkt i varmmjölk med starkt svart kaffe till som bryter igenom fettman. Det är faktiskt gott. Vi måste hinna med två saker till.
Måste vi verkligen göra.
Vart skriver man om man vill skriva in frågor till podden?
Man skriver till podden @edvardblom.se.
Och det sista är, som vi får återupprepa några gånger, på Patreon till alla som sponsrar oss. Det dras en gång i månaden bara och inte för varje avsnitt.
Ja, så ni behöver inte vara så rädda. Ni kan öppna plånboken lite mer, för det kommer inte dras varje vecka utan bara en gång i månaden. Och ni gör ju en fantastisk insats för oss. Vi är oerhört tacksamma, för att annars skulle vi gå i ren förlust nu under pandemitiderna faktiskt, till och med på det här. Och för inspelningskostnaderna. Så vi jobbar ju faktiskt gratis med det här, för att vi vill att ni ska tycka det är roligt. Hoppas att ni gör. Men då är det ju jätte härligt och snällt att ni, en del av er då betalar tillbaka lite grann, eller bekostar då själva inspelningen. Så det är vi väldigt tacksamma över. Det är alltid roligt att ha er där. Ta mig inte allt för mycket. Ni blir inte arga nu. Jag tycker det är jättejobbigt att folk är arg på mig. Alltså jag kan känna väldigt starkt för saker, men jag märkte den yngre generationen, de blir jättearga så fort man säger någonting om att man ska göra på ett visst sätt. Att man inte ska ställa fram juldekorationen eller granen före den 24, eller inte äta semlor en viss dag. För de tycker liksom att det är det här individualistiska, atomistiska samhället, att varje person ska helt bestämma sig själv och ingen annan får ha åsikter över det. Det finns
inte
inget liksom.
Du.
Nej, men det finns inget rätt eller fel. Det finns ingen annan har rätt. Och då blir de jättearga och besvikna på mig. Jag tål ju inte när folk blir ledsen och besviken på mig. Då mår jag jättedåligt. Så jag luckrar upp allting lite grann nu. Se bara det här som mina åsikter. Jag tycker det är viktigt. Jag tycker det här är någonting som jag engagerar mig för. Men det betyder inte att jag kommer liksom tvinga er, eller att jag liksom trycker på som någon auktoritär gammal rektor i hets. Liksom. Eller det var rektorn var rätt snäll. Det var latinläraren. Var som var. Men i alla fall... Så lite uppluckring, så blir inte jättearga om ni fortfarande lyssnar. Skriv inte att ni tycker jag är hemsk eller sådär, för det är så tråkigt, utan se det som min åsikt i det hela.
Var inte arg på Edvard, och sen så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, men det gör vi! Ja. Hejdå!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.